En podcast från Aftonbladet.
Och jag hade ju tidigare, eller på nyårsafton också, frågat, ja men jag kommer att hämta dig. Nej, men han, och då skulle han ju vara med de här kompisarna, då tyckte han ju att jag klarar mig, det är ingen fara. Så att jag kände ingen oro överhuvudtaget för Anders.
Det här är Lilian Gustafsson. Vi träffar henne hemma i hennes välordnade lägenhet i Solna. Det hon ska berätta om inträffade precis på dagen för 30 år sedan, kommande nyår. En händelse som fullständigt skulle förändra resten av hennes liv. Men framförallt för hennes 16-årige son, Anders.
Anders var min son. Han var redan tidigt så han väldigt musikalisk. Han var verbal och han läste gärna böcker redan från 5-6 års ålder. Han hade tidigt ansträngningsastma, så han kunde inte vara med på fysiska aktiviteter i någon större utsträckning. Så att det blev att han försjönk i böcker och i musiken. Han började spela piano när han var 8 år. Innan det så hade han inte överhuvudtaget tagit ett piano som stod där hemma. Då började han spela piano och sen så fortsatte han med trombon.
Lilian var ensam förälder till Anders. Pappan hade tidigt valt att inte ha någon kontakt. Det ledde till att mor och son fick en nära relation. Musiken var ett stort gemensamt intresse.
Jag har spelat trumpet, jag hade min gamla trumpet kvar. Så att då började vi i Solna kulturskola i en liten blåsorkester. Och sen avancerade han upp till paradorkestern. Och då så sa jag vill också vara med här i paradorkestern. Och då fick jag det. Och då var vi ute och marscherade på stans gator och torg. Och alltså under 3 år så spelade vi ihop.
Förutom musiken var skratt en annan stor del av Anders personlighet.
Han hade en fin humor också. Vi kunde skratta åt samma saker. Så vi passade varandra. Han var lätt att ha att göra med, Anders, för mig.
På frågan när Anders var som gladast, säger Lilian.
Ja, det var nog när vi spelade och när vi... Alltså om vi kunde sitta och göra grimaser åt varandra vid matbordet. Och då skrattade vi båda väldigt, väldigt gott. Ibland tittade vi på varandra så här och så tänkte vi samma skämt och så skrattade. Alltså olika situationer som dök upp för oss båda.
Även upp i tonåren umgicks de mycket.
Det var ju bara Anders och jag från början, så att vår relation var väldigt djup. Han var ju så, även när han började vara ute när han var 15 år. Och på den tiden hade han ingen mobiltelefon, det är ju alltså 30 år sedan. Men han såg alltid till att höra av sig. Jag kunde alltid lita på honom. Han blev väldigt självgående om man skulle utföra någonting, åka in och köpa någon skiva i stan. Eller, jag menar, jag behövde aldrig fundera på att han inte skulle klara saker och ting. Och han hörde alltid av sig, gjorde han. Så att vi litade på varandra och vi hade kul.
Anders var mycket med sin mamma. Inte så mycket med kompisar när han var mindre.
Alltså det var ingen status i att spela trombon och piano bland kompisar. Och eftersom han inte kunde vara med i fotbollsgänget och anstränga sig på grund av sin astma. Så det var ju en massa sjukhusbesök när han var liten. Och det fixade till sig det mesta så. Och han fick hjälp med sin astma.
Men när han sen skaffade en mintgrön elgitarr, en Fender, då blev det som en vändning.
Då var det som om själva instrumentet gav honom status i kompisgänget också. Så att från det han var alltså 14-15, då var kompisarna många. För då var det häftigt att ha en Fender. Ja, alltså man kan ha märkeskläder också och skaffa sig kompisar så, men han fick väldigt mycket musikvänner när han köpte sin Fender.
Det skulle också visa sig att Anders var en naturbegåvning, även på elgitarr.
Ja, han kunde ju spela på den. Och då, de bildade små källarband, det lät ju förskräckligt tyckte jag då. Men jag skjutsade och hämtade många gånger överallt där han och hans kompisar var med sina instrument.
Så såg relationen ut. Anders började allt mer umgås med kompisar med gemensamma intressen. Musiken. Nyårsafton 1994 skulle de fira på varsitt håll.
Alltså vi hade ju inget program på själva dagen. Och jag visste att Anders skulle iväg med kompisar. Och jag skulle åka ut till Färingsö till goda vänner. Och sen skulle vi höras på efter 12-slaget.
Anders skulle till ett ställe som i den här tiden var omdebatterat. En lokal för skinnskallar som ibland pekades ut som nazister.
Han hade fått löfte om att göra en demoinspelning av en kille som hade en studio där. Så att alltså under en kort period tidigare årsskifte så hade han rakat huvud och var några gånger vid skinnskallelokalen. Men sen och det var under bara en 3-4 månader. Jag skjutsade honom dit och jag hämtade honom där. Och i början på mars 94 så blev en kompis till honom tvångsrakad. Och då sa han dagen efter, nu ska jag inte gå dit någon mer. För det är alldeles för bråkigt för mig. Och under hela resten av 94 så var han inte där en enda gång. Förrän då när han hade stött ihop med den här killen och blivit lovad att få göra en demoinspelning.
Lilian tyckte inte att det lät så märkligt. Musiken var trots allt Anders stora intresse.
Det jag var mest rädd för under hösten 94 så var det en kille som blev knivdödad på Odenplan när han satt på tunnelbanan. Och det hade varit en hel del bråk på tunnelbanan. Så det jag mest tänkte på var ju resorna till och från. Att det var stökigt i Stockholm. Men så skulle han, och jag erbjöd mig att skjutsa, men det ville han inte. Och jag hade andra förslag. Men han ville absolut dit och göra det här samtalet. Så, och han skulle ju vara med flera kompisar, så jag kände ingen oro överhuvudtaget.
På nyårsaftons eftermiddag tog de farväl. Anders hade fått nya blåa jeans och en flanellskjorta som han tagit på sig.
Jag sa, vad fin du är, sa jag, och jag älskar dig din skurk, sa jag. Och så kramade vi varandra i hallen.
Anders hade den här kvällen också tagit på sig sin svarta bomberjacka och sina Dr. Martens-kängor. Som vid den här tiden var något av en klädstandard bland skinnskallar. Lilian åkte sen ut till vännerna på Färingsö och umgicks med dem. Uppgörelsen var att Anders sen skulle ringa efter 12-slaget. Klockan slog 12 och sen dröjde det. Det gick en halvtimme.
Han ringde alltså strax för 12:30 och så sa han, ursäkta att jag ringer lite sent, men det var 3 före mig, för de hade en vanlig sån här telefon med sån här fingerskiva, du vet, så att, som fanns förr i tiden. Så att han väntade på sin tur, han stod i kö för att ringa till mig då.
När Anders ringde lät fortfarande allt bra.
Bara glad och positiv som han ofta var. Ja, men då berättade han ju att du skulle se mamma vad fint de har gjort här i lokalen. Ja, men vad kul, då kanske jag ska göra ett studiebesök, sa jag. Nej, det behöver du inte göra, sa han.
Lilian kände sig helt lugn. Anders hade gjort som överenskommet.
När jag vaknade dagen därpå vid 9-tiden eller någonting, eller gick upp då, så ringde jag ju en stund senare hem och då svarade han inte. Då var han ju inte hemma.
Lilian bestämde sig för att åka hem på en gång. Anders hade visserligen sagt att han kanske skulle sova över hos någon kompis. Men hos vem i så fall hade de inte pratat om? Lilian ringde en av kompisarna han skulle vara med.
Då sa han att ja, Anders försvann igår kväll. Kanske följde med någon hem eller så. För jag letade lite men jag hittade honom inte. Så jag följer med dig ut och letar.
Lilian och en av Anders kompisar åkte runt till de ställen de varit på under kvällen. Ingen de träffade visste vart Anders tagit vägen. Lilian och kompisen återvände hem och hon lagade lite lunch. De diskuterade vart de skulle
härnäst. Och då sa jag, men då åker vi till Fryshuset. Det är kanske någon kvar där som vet någonting.
Fryshuset på den här tiden var ett rivningsfärdigt industriområde beläget i norra Hammarbyhamnen i Stockholm. Det skulle snart komma att omvandlas till bostadsområde. Lilian körde bilen och sonens kompis satt bredvid.
Så jag åkte ner på kajen och kom fram till en polisavspärrning mitt på kajen ungefär. Och då stannade jag i bilen såklart.
Lilian gick fram och möttes av en kvinnlig polis.
Och då berättade jag vad jag hette och vad jag gjorde där och att jag letade efter min son. Och alltså hon höll nog på att försäga sig för att då fick hon ett samtal på komradion. Och då sa hon, det är en precis som hon skulle ha sagt, en anhörig. Men det är en mamma som letar efter sin son. Och så frågade jag vad har hänt. För jag såg en fotoblixt där inne i saltlagret. Så jag frågade vad som hade hänt. Och då sa hon att vi har hittat en död man.
Lilians första känsla var lättnad.
Och då var det ju inte Anders. För han var ju inte man. Och han var framförallt inte död. Så att jag lät mig nöjas med det och vände på klack. Alltså jag tror redan hjärnan hade börjat på något sätt stänga ner. Jag vet inte. Jag kan inte förklara det.
Men tillbaka i bilen frågar kompisen om hon lämnat något signalement till polisen. Det hade hon inte. Kompisen gick då ut för att prata med polisen igen. Och efter en stund kom de tillbaka. Däribland kriminalteknikern Sonny Björk.
Och så sa, har du några andra kännetecken på din son? Ja, och så hade ju han, ja, några till då, sådär. Och då så sa Sonny att det är förmodligen Anders som vi har hittat död där borta på kajen.
Det här avsnittet ska handla om en 16-årig pojke som gick på en nyårsfest och aldrig mer kom hem. Utan hamnade på en enslig plats, blev mördad genom en utdragen misshandel och sen fick ena handen avhuggen. Det ska handla om en mamma som sedan 30 år fortfarande väntar på ett svar på vem som gjorde det. Och inte minst varför. Det ska också handla om ett annat liknande fall. Ett mycket grovt våldsbrott som skedde kort senare på samma plats. Det här är Fryshusmordet. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson.
Men sen gå en skiljelinje där nere där det då tidigare var ett SL-garage. Dit bussar och till och med spårvagnar en gång i tiden togs ner till det här garaget. Mitt emot där så var det stora lokaler som var, ska man säga, verkstadslokaler, servicelokaler. Mycket som var inför transporter till och från Stockholm då med det som kom in med båtar och liknande. Så det var mycket lagerlokaler där nere.
Det här är Göran Olsson. Han är polis och jobbar i Kalla fallgruppen i Stockholm. Han ska tillsammans med sin kollega Marianne Anell hjälpa oss berätta om det här fallet som de har på sitt bord. Och det Göran Olsson börjar med att beskriva är den här berättelsens geografiska centrum. Hammarbyhamnen och det gamla Fryshusområdet, beläget längst ner på Södermalm i Stockholm. Vissa av lagerlokalerna hade sedan länge slutat användas och skulle börja ge plats för ny bebyggelse.
Och det var mera rivningsområde, så att det var liksom inte tillåtet för folk att komma in där för att det var så mycket bråte och risk för ras och sånt. Så att tittar man på gamla bilder så ser det ut som att någon hade sprängt där nere, för det är väldigt, väldigt kargt allting då.
Det var ett område där det inte rörde sig så mycket folk.
Sen fanns det lite längre bort så fanns det här svartklubbar och sånt. Så att nu är det ju väldigt, det ser vi jättebra ut där nere, men då var det ju rätt sunkigt faktiskt.
Inne på området, bland alla gamla lagerlokaler, fanns också något som kallades Fryshuset. Där det bedrevs ungdomsverksamhet med stöd av kommunen.
Det här är då 94-95. Då är Fryshuset en lokal dit ungdomar kan ta sig. De får liksom vara där nere på Fryshuslokalerna.
Och här fanns olika grupperingar.
Det finns olika lokaler. Bland annat då finns det någonting som skinheadsen håller till på vid den här tidpunkten. Det ligger nere, längst ner på Södermalm.
Skinheads, eller skinnskallar, gav ofta rubriker i media på 90-talet. När de antingen varit drivande i våldsbrott eller själva blivit utsatta. På frågan hur de skulle kunna kategoriseras från polisens perspektiv säger Göran Olsson.
Mestadels unga, jag tror det kommit igen från England. Man hade den mycket musikkultur och det var lite rakade skallar och det var liksom en viss profil på dem som var där. Och det var väldigt blandat då, från de unga till de rävarna som fanns med sedan lång tid tillbaka då.
Även om skinnskallarna ofta beskrevs som våldsamma, betecknades de inte generellt som kriminella av polisen.
Nej, inte så, inte alls. Utan det var mera gemensamma intressen på frisyrer, höll jag på att säga, och gillade en viss sorts musik. Och, så det var nog mer som en ungdomsgård på ett sätt, då, fast det var väldigt stora skillnader i åldrar på de som var där.
Just den här nyårsaftonen, 1994, skulle det bli mycket folk vid Fryshuset. Marianne Anell vid Kalla fallgruppen.
Vi vet ju från utredningen att det skulle vara en fest i den här lokalen som skinheadsen höll till i. De skulle ha en fest där och det var ju en hel del folk som samlades där helt enkelt.
Sen på nyårsdagens morgon, som för polisens del brukar vara ganska stillsam, kom det in en lite ovanlig anmälan om en olycka.
Det var då en arbetsplats man höll på och röjde och fixade där nere, så man trodde att det var en arbetsplatsolycka. Sen då när polis kommer ner till plats och säger att det här är inte en arbetsplatsolycka, det här är något helt annat.
En ung man ligger död med svåra skador inne bland bråten i ett rivningsfärdigt gammalt saltlager. Beläget ett par hundra meter från skinnskallelokalen. Polisen upptäcker ytterligare något makabert vid mordplatsen. Pojkens högra hand är avkapad. Pojken som hittas är Liljans son Anders. Han är inte bara död utan mördad på ett till synes utdraget och ovanligt brutalt sätt. För Liljan har det som hände hennes enda barn präglat större delen av hennes liv. Minnena från dagen då allt raserade När hon fick beskedet att Anders hittat stöd där på kajen är kristallklara.
Alltså då är det som man har i hjärnan, har man en off-knapp. Alltså en propp eller en kortslutning eller jag vet inte vad man ska kalla det. Det liksom blir bara ett så där man stänger av funktionerna. För det studsar ju bara. Alltså det är så en jättekonstig känsla. Jättekonstig. Och det jag kommer ihåg från den här tiden där, det var ju lite urrigt, det var ju nyårsdagen, det var ju ja, på eftermiddagen, lite halvskumt började det bli och lite, ja, ungefär som vädret idag kan man säga, lite grått. Men det jag kommer ihåg från den här platsen då, det var att jag såg poliser och de höll ju naturligtvis koll på mig. Vad ska hon göra? Ska hon rusa iväg och försöka se Anders? Då måste vi stoppa henne. Alltså det var säkert jättemånga tankar i deras huvuden också. Men alltså det är inte som på film när man liksom rusar fram och kastar sig ner och över offret. Alltså man blir helt paralyserad kan man säga. Så fick jag åka polisbil in till polishuset där inne på Kungsholmen.
Inne hos polisen fick Lilian berätta så mycket hon kunde om vad hon visste om nyårsfesten. Vilka personer Anders skulle träffa. Vilka han umgått med och annat för att kunna kartlägga hans sista tid i livet. Hur länge det pågick minns hon inte, men det tog på krafterna.
Polisen frågade mig hur många gånger som helst. Är det någon du vill ringa? Nej, sa jag. Jag vill inte ringa någon. Jag kan inte ringa någon och säga att Anders är död. Samtidigt så visste jag ju någonstans, funkar ju hjärnan lite grann då, att jag måste ju berätta. Jag måste ju berätta innan det kommer på löpsedlarna imorgon. Med bild. Alltså det blir ju fruktansvärt. Så jag ringde till min jobbarkompis och han kom in och sen skjutsade mig till KS psykakuten. Där jag då, och där anslöt en annan väninna, en väninna som följde med mig hem sen, för jag ville inte vara kvar där. För jag kände liksom, alltså det kändes bättre att vara hemma i hemmiljö än att vara inlagd på sjukhus, och det var ju inte en mental sjukdom utan det var en chock.
En tid efter mordet fick Lilian komma till bårhuset för att se Anders.
Han var täckt ner till knäna så jag såg inte skadorna. Och det var bra. För bilder man ser, de fastnar i huvudet och man kan aldrig bli av med de bilderna, det går inte. Och jag kände igen Anders underben och han hade lite speciella fötter med en ganska stor tå. Vi brukar säga att han hade såna här hiawatta-fötter, du vet, den här lilla indianen. Nu får man inte säga indian, men den seriefiguren då, om jag säger. Han har en ganska rund stor tå och Anders hade lite breda fötter så här. Så jag kände ju igen hans fötter såklart.
Det var tungt. Men nödvändigt. Det skulle hon förstå senare.
Det är bra att göra det för då har hjärnan konstaterat att han är död. Det är inte bara att han har försvunnit utan han är död. Annars så kan hjärnan också spela en spratt att man tror att han bara har blivit kidnappad eller bortförd på något sätt eller att han har lämnat mig frivilligt eller hjärnan kan tänka så konstiga tankar då. Så det är vetenskapligt bevisat att det är bra, det är sunt för hjärnan att göra så även om det är tungt för stunden då.
En av de skador hon inte ville se var Anders stympade arm. Den utan hand. Vad var förövarnas tanke bakom att kapa den?
Alltså, där finns det ju bara spekulationer. Antingen att det är ett som en trofé av något slag. Eller att det är har någonting med någon trosuppfattning att göra, eller om man gick ur skinnskallegänget, då skulle man bli straffad. Med ungefär som under Hitler så högg man ju handen av de som inte ville vara med i nazismen längre. Och det kallades för avfälling. Så att det är liksom, det är de spekulationerna som finns. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte.
Lilian har fått mycket hjälp att bearbeta det som hänt och varit ute mycket och hållit föreläsningar. Hon har också jobbat mycket mot bitterhet. Att inte gå ner i bitterhetens träsk, som hon uttrycker det.
Även att inte kasta en massa omkring sig och skylla på samhällets fel, polisens fel, skolans fel. Jag försöker också bemästra mina egna skuldkänslor, såklart. Att jag inte skjutsar och hämtar. Så. Men det är de enda som är ansvariga och som ska bära skulden, det är de som gjorde det, om du frågar mig. Det är de enda som bär skulden.
Men ovissheten gnager. Vad var det egentligen som hände med Anders?
Anders skulle aldrig ha gått dit ensam. Och har han gått med någon, då är det någon han känner som har sagt att vi tar en promenad, eller av någon anledning. Eller så har han blivit förd med någon bil eller tvingad dit bort. Men han skulle aldrig ha gått dit själv. Och då är det ju så här att är det en vän som vill dig illa, då har du inte en chans, för då har du ingen försvarsmekanism uppe. Om jag går med, nu är vi kvinnor inte så våldsamma, oftast inte mot varandra, men om jag går med en kompis eller en manlig kompis och han vill mig illa, jag har inte en chans. För jag skulle bli så förvånad och satt ur spel på en gång om den här personen skulle slå mig med något tillhygge eller så jag ramlar ner på marken. Man har inte en chans om man går med vänner som vill en illa. Det är min teori.
När 16-årige Anders hittas död spärrar polisen av brottsplatsen. Till en början är det lite oklart vad som egentligen har hänt. Är det en olycka eller rör det sig om ett mord? Händelsen blir snabbt en stor nyhet.
En 16-årig yngling hittades idag död i ett magasin i norra Hammarbyhamnen i Stockholm. Pojken som firat nyårsnatten i ungdomslokalen Fryshuset hade skador i huvudet, men polisen vet ännu inte om något brott ligger bakom dödsfallet.
Det här blir inledningen på en lång rad inslag i tv och radio och artiklar i tidningarna.
Polisen misstänker nu att den 16-årige pojken som hittades död i ett magasin i norra Hammarbyhamnen är mördad. Pojken hade firat nyår på Fryshuset men gick ifrån ensam. Han hittades igår förmiddag med svåra skador på kroppen som inte orsakats av någon olycka.
Ganska snart står det klart att det handlar om ett mord. Polisens utredare jobbar på. Så här säger Göran Olsson från Kalla fallgruppen om förundersökningens inledande fas.
När de första poliserna kom ner till platsen och började titta vad det var för någonting, så förstår jag att det här var inte en arbetsplatsolycka, utan det var något helt annat. Och då börjar man därifrån att ta in krimpersonal och tekniker på ett annat sätt. Och man gjorde en frysning vid första tillfället och inväntade att det skulle hända någonting. Utan man trodde nog på att det var en arbetsplatsolycka de första timmarna i vart fall.
Dagarna som följer blir allt fler detaljer kända. Lokala nyhetsprogrammet ABC den 3 januari 1995.
Mordet betecknas av polisen som mycket brutalt. 16-åringen utsattes för vad som på polisspråk betecknas som grovt övervåld. Bland annat har hans högra hand huggits av, men den har man inte hittat ännu. Det som dödade pojken var upprepade slag med ett trubbigt föremål mot huvudet.
Dagen efter låter det så här i Rapports sändningar.
Och kväll, den 16-åriga Anders som mördades brutalt i Hammarbyhamnen på nyårsnatten blev offer för ungdomarnas egna lagar och regler. Den senaste tiden har attentaten...
Det görs tekniska undersökningar på platsen och Anders sista tid i livet kartläggs. Vi hör Marianne Anell från polisens kalla fallgrupp igen.
Vi tänker inte så mycket på motivet egentligen, utan man försöker jobba så faktabaserat som möjligt och inhämta så mycket information man kan, och man håller förhör med de som kände offret, Anders i det här fallet, de som hade varit med honom den här kvällen och andra kompisar och runt omkring som kan ge information. Och ofta så kommer det ju in tips också till utredningen som man försöker följa upp vad det kan röra sig om och sådär.
Det är vissa saker som utredarna lägger extra vikt vid.
Man kontrollerar om man har haft konflikter med någon eller skulder till någon eller om det kan finnas några sådana uppslag.
Trots att det hålls många förhör, även med personer som varit med på nyårsfesten, blir det svårt att få fram en klar bild vad som varit upptakten till mordet. Eftersom det fortfarande är en pågående förundersökning kan poliserna vid kalla fallgruppen inte gå in på så mycket detaljer. Exempelvis om Anders varit i bråk med någon eller om det funnits personer som vill att Anders illa.
I det här fallet går vi inte in på det, utan man tittar ju på alla möjliga varianter av vad det kan röra sig om. Och man vill inte liksom fastna i någon teori redan från början att så här är det, för att det är jättefarligt att man inte har en vidare syn på det. Så att, och i det här, just i det här fallet så fanns det ingenting sånt initialt i varje fall. Så att,
det hela framstod som något av en gåta, där ingen tycktes ha sett eller hört något som kunde kasta ljus över vad som hänt med Anders efter tolvslaget. Och utifrån fynden på brottsplatsen var det svårt att bedöma om det rört sig om en eller flera förövare.
Ja, det kan vi ju inte säga egentligen. Vi har inget svar på det. Det kan vara en eller det kan vara flera.
Det är en öppen fråga.
Ja, det är en öppen fråga.
Likaså förblir det en öppen fråga varför Anders hand kapats av. Men utredarna vid kalla fallgruppen anser inte att så mycket vikt ska läggas vid stympningen.
Man ska ju inte övertolka det här, därför att det fanns något tv-serier och sånt där som under den här tiden som påminner lite grann om det här. Men vi ser ingen stor grej utav det, utan det här är nog mer bara korkade dumheter från den som har gjort det.
Att det skulle röra sig om någon sorts symbolhandling verkar enligt utredarna inte vara särskilt troligt.
Nej, det är min sista gissning egentligen.
Utredarna jobbade på med det som kom att kallas Fryshusmordet. Fryshuset började samtidigt bli rikskänt. Verksamheten med skinnskallarna, som skulle hålla dem borta från att slås på gatorna, blev kritiserad. Det skulle också komma krav på nedläggning. Det gick knappt 3 månader. Sen hände någonting på nytt, som än en gång skulle rikta strålkastarljuset mot Fryshuset. Det som utspelar sig sker på morgonen den 26 mars. Men vi börjar berättelsen ett dygn tidigare, lördagen den 25 mars, vid en helt vanlig dag på Aftonbladets redaktion som då huserade i Globen.
Så att extra i Aftonbladets växel. Jag var extra då. Jag gillar att sitta i växeln.
Det här är Christer Dyrvold. Han har arbetat på Aftonbladet som vaktmästare sedan 1989. På 90-talet varvade han ibland vaktmästarjobbet med att sitta i växeln. Något han tyckte om. Det kunde komma alla möjliga sorters samtal.
Jag pratade med läsarna och det blev själv. Jag pratade med kändisar. Och Nej, men de tyckte jag hade en trevlig röst.
Efter jobbet den här kvällen blev Christer medbjuden av en kompis till en fest. På en svartklubb i norra Hammarbyhamnen. I samma område där skinnskalleklubben Höder Dart låg. Christer berättar att han var berusad. Att han var på festen för att ragga tjejer, som han uttrycker det. Men hur han hamnade utanför skinnskallelokalen minns han inte. Detaljerna är suddiga. Christer säger att han kände till mordet på Anders, som skedde bara några månader tidigare. Men kopplade inte att det hade hänt i närheten av samma klubb som han då befann sig utanför.
Nej, det hade jag ingen tanke på. Jag visste ju om det mordet och det. I och med att jag älskar att läsa tidningar och det. Och följa händelserna som har hänt och det. Så.
Inte långt från klubben hamnade Christer i bråk med en av skinnskallarna. Han försöker minnas hur det kom sig att bråket började.
Vad jag kan tänka mig på så var kaxig. Och jag vet inte om det är någonting att jag har fått för mig att han hade en tatuerat hakors på skallen. Eller om det var någonting som jag har fått för mig. Och började frågasätta det om när man var nazist. Och jag bara frågasätta om nazismen eller och främlingsfientlighet eller. Som min bästa kompis var, han kom från Spanien. Så. Men jag har tyvärr ingen minne av. Men troligtvis var det att jag började frågasätta hans nazisttankar och hat mot invandrare.
Efter konfrontationen var bråket i full gång.
Jag har ju läst lite rättegångspapperna. Att jag tydligen har ställt mig i boxarställning. Och jag vet ju att han var mycket längre än mig. Men jag skulle slå ner honom ändå eftersom jag hade gått på boxning i yngre dagar. Boxades en gång i tiden i Linnea. Men inte för tävlingsboxen. Så duktig var jag aldrig. Men jag tyckte att jag kunde grunden av det. Men så full och dum som sagt. Jag hade ingen min balans eller något i fyllan och villan. Så jag åkte på stryk. Jag hade nästan räknat med det. Nu efteråt kan jag tänka hur dum kan man vara. Eftersom han var så mycket större än mig.
Sen smällde det till rejält. Christer blev allvarligt misshandlad med slag och sparkar. Det hade kunnat sluta med ytterligare ett mord vid Fryshuset. Men tack vare slumpen avbröts misshandeln när ett vittne dök upp.
Folk som har berättat och sen har jag läst tidningar och det, att han hoppade på mitt huvud. För det var en taxichaufför där som berättade att han var ute och rastade sin hund. Och såg jag, först trodde han att det var bara bylte som han stod och sparkade på. Men såg han att det var en kropp. Och att han ställde att jag, den här killen i förövaren, hoppade på mitt huvud. Och tänkte att han kommer inte överleva. Och så han ringde, som tur var, på den tiden fanns det inte så mycket mobiltelefoner där. Men han, i och med att han jobbade som taxichaufför, så kunde han meddela till polis och ambulans att de kom. Och när polisen kom så polisambulans tog de upp mig. Så gick polisen in i skinnhuvudlokalen. Och han hade tagit min plånbok och lagt den på bardisken med sitt SL-kort ovanpå. Och därav, och sen tog de med honom och han blev utpekad av den här taxichauffören att ja, det var han som hoppade på mitt huvud.
Christer har inga minnesbilder från själva misshandeln eller från uppvaknandet. Allt blev svart.
Jag vaknade upp på IVA, intensiven på Södersjukhuset. Och Jag har knappt minnen kvar där heller. Men jag vet ju det efteråt, jag har fått höra att gamla barndomskamrater var hälsa på mig. Och plus gammal ledare som jag hade på när jag bodde på pojkhem när jag var yngre. Han var hälsa på mig. Men ingen minne av det tyvärr.
De allvarliga skadorna från misshandeln gjorde att återhämtningen skulle ta lång tid. Men Christer visade tidigt prov på sin envishet och en vilja att ta sig från sjukhuset.
Jag kunde inte gå. Jag hade ingen balans alls. Men likförbannat så ramlade ur sängen. Jag ramlade ur sängen flera gånger. Och vad jag har hört också är att någon gång någon sköterska såg mig stå i dörrposten. Jag vet inte om jag krypit dit. Jag skulle bara hem alltså. Och sen var jag tvungen att, i och med att jag kunde ligga i sängen, för jag ramlade ur hela tiden, så var de tvungna att lägga mig bara på golvet, på madrass på golvet. För att inte jag ska ramla och slå. För jag fick nog många är eller bulor efter olyckan. För jag var envis. Alltså. Det var därför jag överlevde. Jag var envis. Jag skulle tillbaka till livet.
Christers familj var de som berättade för honom vad som hade hänt. Att han hade blivit så svårt misshandlad att han hade fått en hjärnskada. Men det var inte det enda dramatiska som hade hänt. Misshandeln var så hänsynslös att den rubricerades som försök till mord. Och det var mycket nära att det blev fullbordat.
Jag dog ett tag i ambulansen, därav hjärnskadan. Men från fryshuset där det låg till Södersjukhuset, det är en lång bit. Så det måste vara en väldigt kort stund jag dog. Men de sa det att det är på grund av den som jag har fått en hjärnskada.
Christer tillbringade totalt 9 månader på olika sjukhus innan han till slut fick komma hem i december 1995. Med sig hade han då 3 personliga assistenter som hjälpte honom dygnet runt. Med allt från att laga mat till att hålla sig aktiverad.
Få igång mig att göra saker och ting. Så att jag inte bara skulle sitta hemma och sitta inne och uggla och det. Ja, att komma på idéer. I och med att det var den här hjärnskadan. Att jag hade pratat med en hjärnskadad psykolog en gång i tiden. Att hon sa att jag hade ingen simultankapacitet. Och jag skämte om och sa, ja, vilken man har det? Och skrattade hon här. Ja, ni män har också simultankapacitet, men jag har ännu mindre simultankapacitet. Och det är simultankapacitet. Jag kan inte göra 2 saker samtidigt.
När Christer blir nära på mördad vid skinnskallarnas lokal finns det flera vittnen. Polisen anländer mycket snabbt. När de tömmer lokalen kan den misstänkte förövaren pekas ut och han grips direkt på plats. En mängd bevis säkras, däribland de blodiga kängorna den misstänkte, en 17-åring, har på sig. Det visar sig också att 17-åringen redan är under utredning hos polisen för ett annat brott. En grov misshandel där han misstänktes ha sparkat en liggande person i huvudet. Det hade skett bara några månader tidigare, också vid fryshuset. Det gjorde att utredarna av mordet på Anders också blev intresserade av 17-åringen. Göran Olsson vid Kalla fallgruppen.
Att han fanns med i kretsen runt fryshuset och de som fanns där nere. Och man la väl ihop då våldet mot han på Aftonbladet och det som var där nere runt mordet på Anders då.
Marianne Anell lägger till.
Man kan ju säga så också att just när det gäller såna här lite grövre våldsbrott, då är det ju rutin i princip i utredningarna att man tittar även på andra liknande ärenden och så. Det är ju ofta så man brukar, om man tittar på gärningsmän i andra kända ärenden, om det kan passa in och sådär. Så att det är inget ovanligt, det är ofta så man jobbar.
Så vitt det känt var 17-åringen med på nyårsfesten vid skinnskallelokalen. Men vad han gjort senare under natten har inte gått att fastställa. Det fanns uppgifter om att han och några kompisar dragit iväg till en restaurang vid tolvslaget. Men det var inte riktigt kontrollerat när ärendet hamnade hos kalafallgruppen första gången. 17-åringen tycktes inte ha något alibi. Men då var det för sent att höra honom. Han hade dömts till 3 års fängelse för mordförsöket på Christer, och bara några år efter att han kom ut blev han själv mördad.
Det var en person som hade ett högt våldskapital. Han är själv offer i ett annat ärende i annat land. Så han lever inte längre. Och i det här läget då så var han intressant, och han är hörd ett antal gånger också.
Han är inte utesluten som gärningsman.
Nej, jag tror inte vi kan avföra honom helt. Men i och med att han själv är avliden nu så är han inte intressant.
På direkt fråga om 17-åringen kan ha med mordet på Anders att göra, säger Göran Olsson.
Vi utesluter ingenting, men vi har inte liksom, han är inte delgiven någonting, så att vi vet inte.
Utredarna vid kalafallgruppen har i olika konstellationer under årens lopp lagt ner mycket tid på att försöka lösa mordet. Men avgörande pusselbitar har inte gått att hitta. Andra källor säger till oss att ärendet kunde ha skötts bättre, då precis när det var färskt. Mer tekniska spår skulle exempelvis ha säkrats och sparats för att kunna analyseras i efterhand med modern teknik. Juridiskt sett är ärendet ett brott som aldrig preskriberas. Förhoppningen är att det ska lösas trots att det gått lång tid.
Det har vi alltid som när vi tänker på ärenden, så är det så att vi vill få en fällande dom och få en lösning. Och framförallt för anhöriga. Det är ju mestadels för deras skull som man känner att man vill hitta lösningar. Det vill vi själva också, men vi förstår ju problematiken. Och under 30 år så har det ju hänt väldigt mycket. Det här ärendet kanske skulle ha helt andra förutsättningar om det var i nutid, med allt vad som har skett med tekniska undersökningar och med allt vad som finns med allt annat runt omkring. Man får ju se, nästan bara titta på bilder för 30 år sedan och hur samhället såg ut och hur områdena såg ut är ju helt annorlunda. Det går inte att jämföra knappt ibland med, på något sätt. Och det är ju, tekniken går ju framåt hela tiden då med, så att är det bra gjort från början så har man möjligheter hur länge som helst egentligen.
Utredarna tror att det finns personer som vet vad som hände med Anders.
Finns det personer där ute som vet någonting om den här händelsen, så får de ju gärna höra av sig till Kalla fall naturligtvis. Så tar vi tacksamt emot det. Vi är väl ganska övertygade om att det finns. Ja, antingen så, om det är en gärningsman som lever, så får den personen gärna höra av sig naturligtvis och lätta sitt hjärta. Och finns det någon som vet vem gärningsmannen var, så någon borde ju där ute borde ju veta mera.
Det har gått 30 år sedan livet blev totalt förändrat för 2 offer för besinningslöst våld vid Fryshuset. Det ena av dem, vaktmästaren Christer, överlevde men fick svåra hjärnskador. Skador som kommer påverka honom resten av livet.
Jag har sämre balans och jag kan sluddra lite, allra helst som är trött. Och springa kan jag inte göra längre tyvärr. Det kan vara rätt jobbigt ibland när man ska till mer tunnelbana, men okej. Varför springer? Gå snabbare kanske.
Men han har aldrig blivit bitter. Tvärtom.
Jag fick ett nytt liv. Eftersom jag fick börja om från scratch 95. Lärde mig gå eftersom jag inte kunde gå från början. lära mig kunna tala igen och lära mig kunna föra mig ut i samhället.
2024 är det 35 år sedan Christer började arbeta här på Aftonbladet. Något han tänker fortsätta med.
Jag kommer att jobba här tills jag dör. Och jag kommer inte dö på en på ett tag, hoppas jag. En dag i taget.
För det andra offret, 16-årig Anders, slutade livet helt. Hans mamma Lilian har också bestämt sig för att, som hon uttrycker det, inte gå ner sig i bitterhetens träsk. Även om det handlat om 30 år av sorg, saknad och otroligt många frågor som aldrig fått något svar, har hon inte förlorat hoppet. Trots att det gått 3 decennier tror hon att mordet kommer att klaras upp.
Jag har bestämt mig för att det ska klaras upp.
Lilian förklarar vad det skulle betyda för henne.
Jag har 2 frågor kvar. Det är vem och varför. Och då skulle jag få svar, då kanske jag skulle få svar på de frågorna. Vilket gör att min hjärna kan liksom sätta en punkt för själva de här 30 åren, eller om det nu tar 32 eller 33 eller vad det nu blir. Att man kan få, att hjärnan kan fatta. För den mänskliga hjärnan vill gärna förstå.
Liksom polisen tror Lilian att det finns flera personer som vet vad som hände med Anders den här nyårsnatten. Hon vill därför skicka en uppmaning.
Jag vill uppmana de som vet någonting att gå till polisen och berätta. Och jag tror man kan gå in på vilken polisstation som helst och vidarebefordra dem det till den här kalla fallgruppen. För då lättar man på sitt eget samvete och man får också, man bidrar till att ett mord blir löst. Och de som har utfört mordet blir dömda. Som det nu är finns det personer ute i vårt samhälle som har begått det här mordet. Och jag tycker inte att de ska vara lösa och lediga.
Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen i programmet kommer från Sveriges Television. Producent var Emil Pettersson och Marcus Ulfsand. Jag heter Anders Johansson.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.